Du lyssnar på Rött guld av Rune Angell Jakobsen i översättning av Agneta Markby. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Kapitel 1. Barken Fortuna av Trondheim avgick ifrån New York den 28 maj 1859 mot Savannah, Georgia, för att försöka få en bomullslast till Kalifornien. Nästan alla utvandrarna hade stigit av, så av den stora flocken återstod nu bara 4 ungkarlar som fortfarande var ombord, eftersom de allihop hade tänkt ta sig vidare till Kalifornien. 2 av de 4 var visserligen en del av det fasta manskapet på skeppet, medan de andra 2 hade fått hyra bara för den här turen. I ett svagt ögonblick hade kapten Sagfoss låtit dem få mönstra på, trots att han egentligen hade tillräckligt med manskap sedan tidigare. Men så seglade både Peder Wahlen och Iver Linnés nästan bara för maten som ersättning. Han hade bara lovat dem $3 i lön, så det var väl inte värre än han kunde stå ut med, tänkte skepparen, där han stod lite tillbakalutad på skansdäcket och lät andre styrman Clausen styra skutan. Vädret, segelfartygsskepparnas eviga bekymmer, var ypperligt den här dagen, med en frisk och stadig bris från norr. Den förde visserligen med sig kall och lite fuktig luft, men sommaren hade ett sånt rejält tag att dimman inte fick fäste. Så kapten Sagfoss tyckte det var ett bra och friskt väder. Vinden var god och havet vänligt, och det gjorde så gott att få känna det gungande däcket under fötterna igen. Så var det att vara sjöman, hela tiden på väg mot nya mål, och när målet var nått låg det alltid ett nytt och väntade. Hela tiden på väg. Efterhand kändes det som att själva målet var att vara på väg. Men kapten Sagfoss började ändå få nog av det. Även om han hade fått sjö och hav i blodet och aldrig provat på något annat, så hade han i alla fall blivit klar över att det fanns andra saker som också kunde vara värdefulla i livet. Fasta hållpunkter, vänner och kanske en kvinna att känna ömhet för och närhet till. Det var ingen tvekan om att det var Marteskogen han tänkte mest på när han var inne på de tankarna. Och sen hon steg av båten för att åka vidare till Minnesota hade han ständigt haft den i sina tankar. Hon var ju förstås gift och hade familj, men kapten Sagfoss tyckte i alla fall att de 2 hade funnit varandra så pass mycket på färden över Atlanten, och han saknade redan att ha henne i sin närhet. Han hade glatt sig åt varenda gång hon kom för att låna en bok eller för att hämta någon medicin åt de sjuka. Och han tyckte sig känna att även hon hade uppskattat deras samkväm. Hon hade förstås skällt på honom när han började bli lite klåfingrig, men inte värre än att han kunde stå ut med det. För hon kom ju alltid tillbaka. Nej, skepparen kände på sig att det var på tiden att han gav upp sin karriär på havet. Och han kände att Minnesota drog mer än hemlandet. Hemma i Klebu hade han väl inte så mycket att komma tillbaka till. Även om han var son till en bruksägare, så fanns det inget kvar till honom där. Hans bror hade tagit över både skog och sågbruk, och de medel som kapten Sagfoss hade innestående kunde han säkert få till sig i Amerika. Nej, att åka hem var ingenting för honom. Det var dessutom så förbannat ensamt att vara skeppare, för man kunde aldrig tillåta sig att släppa någon av manskapet in på livet. Det var hela tiden allvar och att hålla sig på avstånd. Det var klara order och säkert uppträdande och aldrig något rum för minsta tvivel eller något som kunde likna ett meningsutbyte. När kaptenen hade sagt sitt skulle det inte finnas något mer att orda om den saken. Då skulle manskapet lyda som en man, och den kapten som tillät ordväxling om sina order miste snart sjömännens respekt och aktning. Nej, han fick inte släppa dem för nära in på sig. Inte ens förste styrman Aune, som han hade seglat ihop med i många år, kunde han dela några djupa tankar med. Även inför honom måste kapten Sagfoss alltid vara säkerheten själv, trots att de då och då kunde skämta aldrig så lite sinsemellan. Osäkerhet och tvivel måste kaptenen alltid hålla för sig själv. De sakerna fick han arbeta med ensam i sin kammare. Kammaren var visserligen av den bästa.